Och så säger vi välkommen till Tronspelet, Aftonbladets eminenta Game of Thrones-podd. Vi gör en great rewatch och ser om hela serien från början. Och vi har faktiskt kommit till det fantastiska avsnittet Hardhome, säsong 5, avsnitt 8. Jag sitter här med Sandra Vibro och Marcus Larsson.
Hurra! Ja!
Glädjen.
Ja, men jag är glad. Jag har väntat. Jag har väntat. Hur många avsnitt har vi gjort nu? Vi är inne på femte säsongen.
Ja.
Vi har alltså avhandlat 48 avsnitt. Kan man väl säga.
Ja, eller mer,
det är
så.
Jävligt många.
Ja, 48 tv-avsnitt i alla fall.
Ja.
Och jag har väntat alltså 48 avsnitt på att få göra en podd om just Hardhome. Det är en ganska lång väntan. Den är nästan lika lång som man tycker att Danny ska få arslet ur vagnen och hitta en båt.
Ja, herregud, ungefär så långt. Jag heter Tove Björnlund och vill påminna er om att mejla tronspelet@aftonbladet.se, hashtagga oss i sociala medier eller ring in på 08 725 23 57 om du är lika pepp som Marcus på det här.
Det är roligt att du tyckte att kontaktuppgifterna hit var viktigare än min uppenbara glädje över Hardhome. Det säger ganska mycket om min status i det här rummet.
Det blir jättebra.
Jag är Fion Greyjoy i det här rummet och jag sitter med ett par Boltons.
Paxford var Roos.
Nej, men Hardhome ändå.
Ja.
Alltså vi
vill du dyka rakt in i det här?
Tove, vad är ditt favoritavsnitt i hela serien?
Det är nog faktiskt Winds of Winter.
Gud, nu satte du mig på pottan. Jag har ju listat det här, men jag minns inte vilka jag satte högst. Men jag tror jag satte Hardhome rätt högt.
Jag tror du satte det ett eller två.
Någonting sånt.
Det var nog mer på min topp tre kanske.
Hade inte du The Children högst?
Ja.
The Children är ett jäkligt bra avsnitt.
Ja,
du hade The Children.
Ja, men det var nog för att det var så många olika delar som var bra där.
Ja.
Det var liksom så helgjutet.
Ja.
Winds of Winter, The Children.
Ja.
The Children är ju säsongsavslutningen av säsong 5.
Fyra.
Just det, Mother's Mercy som är säsongsavslutningen av den här vi håller på med.
Mm. Ja, precis. För här finns det ju ändå liksom, det finns ju några små bågar som vi kanske ska avhandla före vi kommer till den stora huvudpunkten som är lite...
Ja, det här är mitt favoritavsnitt ever.
Ja.
För övrigt.
Ja, men det är ju nästan mest andra hälften som är så fantastiskt.
Ja. Alltså det är en, ja. Alltså alla andra,
man ska se som ett helt avsnitt. Så.
Det, alltså ni har ju delat upp det här i bågar. Jag tycker det mest är en pliktrapporteringen till slutet av det här avsnittet. Men ni kan börja. King's Landing. Det är ju Toves uppgift.
Ok här i livet att...
Ja.
Ja, nej, okej. Nej, men det är sant. Det händer inte så himla mycket här. Cersei sitter fängslad och hon lider och hon bråkar med den vidriga Septa Unella. Och det är ju lite skönt att få se Cersei sitta på andra sidan av den här.
Tänkte just fråga det, tycker ni synd om Cersei så här nu när man ser att hon har liksom fått ha en annan peruk på sig och få lite, de har sminkat hennes tänder så att hon ser lite mer lidande ut?
Nej, inte än.
Nej.
Inte än, nej.
Nej, men det känns inte som att hon har suttit där så länge.
Ja, hon har varit så förjävlig så länge.
Ja, och hon har fortfarande så pass mycket fighting spirit kvar ändå. Att hon liksom kan hota Septa Unella om vartannat. Så att hon ändå har så mycket tro på att hon kommer ut. Så det är inte så uppgivet och då känner man inte lika mycket empati.
Ja. Sen kom hennes bästis på besök.
Ja. Frankenstein/Qyburn. Ja, han kommer ju med lite då bad tidings. Pycelle har gjort myteri och ropat tillbaka Kevin Lannister för att vara Hand of the King helt enkelt. Vilket känns ju som ett smart drag. Han är ju någorlunda vettig. Men det blir inte Cersei särskilt glad av.
Är det lika etablerat i böckerna som i böckerna att den här Pycelle skulle förråda Cersei? Det är inte det, va?
Det fanns en scen
i tv-serien som klipptes bort. Uh-huh. Med Tywin. Som tydligen förklarar lite grann att Pycelle inte är så förtjust i... Eller han är inte så trogen Cersei.
Nej. Nej, det är sant. Och sen, det här är ju inte ett jätteförräderi heller. Vad ska man göra? Liksom, hon sitter fängslad och Tommen är deppig och har låst in så vill inte äta. Typ.
Nej, precis. Hon ser ju som det eftersom hon är en liksom, paranoid jävel.
Ja.
Ja, och törstig uppenbarligen, så hon, den gamla alkoholisten. Hon har inte fått dricka på ett tag.
Nej, precis. Vi har fått ett mejl här apropå just liksom, de här scenerna från John Ekblom. Han skriver: hallå, sitter just nu och kikar på avsnittet Hard Home och kom till scenen där Cersei måste erkänna sina synder för att få vatten. Cersei erkänner inte, så vattnet kastas på golvet och Cersei slickar på golvet för att få i sig vattnet. Men man ser ju klart och tydligt att det droppar vatten från taket. Varför dricker du inte bara av det? En miss inspelning eller har jag missat något? Mycket trevlig podcast från Lord John Oakenflower. Flower från Big River.
Bra namn.
Väldigt bra namn. Undrar om det är hans riktiga namn. Tveksamt.
Ja, det är väl Oakenflower, det är väl en
Ekblom.
En direkt översätt av Ekblom, ja.
Ja. Stor sjön, stor ån, stor ån.
Stor ån.
Ja. Big River. Ja. Mm.
Ja. Tack. Det där är nog en miss, skulle jag säga.
Probably. Jag tänkte inte på det när jag såg det.
Nej. Nej, jag försökte kolla lite grann och jag tänker kanske också att det är skillnad på liksom, vet jag, bergs eller liksom gammalt vatten där på berget och
ja, det är bara sånt sunk som har runnit ner längs väggar, ja, liksom, filtrerats genom smuts och
ja, att det fräscher med
det är med ganska dåligt. Man vatten. Kan väl säga att det är ju ganska dåligt, alltså, hon sitter ju i någon källarhåla, så vad är det för vatten som rinner in där? Ja. Alltså, vadå?
Det är alla småsparvarna som har kissat i det där vattnet.
Är det avloppsvattnet som rinner in där och på det? Vilket det kan vara. Jag kan inte arkitekturen från den här tiden. Men lite konstigt är det ju.
Ja, ja. Men de vill väl säkert se Cersei krypa på golvet och slicka. Det är en rätt
exakt
härlig bild av
kräla hennes i stoffet.
Fall from grace. Ja.
Men, för känsliga tittare som tyckte det verkar äckligt när Cersei slickar golvet, så är det ju så att det där är en plastbit hon slickar på. Alltså det är ju plastfolie hon slickar på för att de ville behålla hygienen. Hon skulle inte alls slicka på stengolv där massa statister har klampat omkring med sina träskor.
Plus att jag antar att om man måste göra den här tagningen 15 gånger så tröttnar man nog lite mycket på.
Och slicka på sten.
Slicka på sten.
Ja, nej, hon är lite för dyr för det. Så hon slickar helt enkelt på plastfolie som hon säkert bytt ut mellan tagningarna.
Jag tycker i alla fall att det är fina Quiburn kommer att hälsa på henne och förklarar vad det är hon är misstänkt för med alla de här punkterna, och det är otukt, incest och mordet och bla bla bla, och hur hon ändå försöker hålla det uppe, all lies. Och han bara, ja, sure.
Ja, de skriker fake news, hade det varit en perfekt Donald Trump imitation hon gör.
Verkligen. Ja. Jag tror inte han hade uppfunnit den termen innan.
Ja, båge två är ju då, kan vi gå vidare till innan vi kommer till själva huvudtårtan. Så kan vi knapra i oss Marine, Sandra.
Ja.
Åh, jag blir så glad mycket varje gång.
Ja.
Hur är det där nere i öknen?
Ja, men just nu sitter de ju mest och pratar.
Ja.
Det är liksom, det kommer ju vara några liksom avsnitt där det är liksom mycket
gafflande
mellan ja, men det är Tyrion som håller låda mest.
Ja. Och det gillar man ju. Mm. Så att nu börjar det bli bättre.
Så det händer liksom inte mycket, men det är liksom han flyttar fram sin position liksom genom att sin fantastiska svada.
Ja, men alltså vadå inte händer? Det här är ju en monumental jordbävning i storyn, att Tyrion och Daenerys äntligen träffas. Det har ju inte ens skett i böckerna ännu.
Ja, men det är inga drakar och det är ingen som
okay, det är ingen, ingen dör, det är ingen är naken.
Det är inget roligt. Det är bara bra dialog. Ja, ja.
Jo, ja, men jag tycker det är rätt härligt ändå. De det börjar väl med att hon gör sig av med stackars Jorah igen.
Ja, jag tycker synd om Jorah.
Ja, efter att ha tagit råd av Tyrion om att han liksom talar ändå lite grann för Jorah och säger att han har förändrats. Han är liksom den mest
lojala
och det ser inte bra ut om du liksom dödar dina lojala följare. Så att han blir liksom utkastad ur stan igen. Och hamnar i, han går tillbaka till fighting pits.
Ja. Plus att det här måste ju vara hans tredje exil, eftersom han har blivit skickad i exil från Westeros från början. Mm. Och sen nu två gånger av Dany. Det går inget bra för honom.
Ja, men han är sjukt
persona non grata.
Sjukt envis kan man säga.
Ja, sjukt lojal skulle man väl säga. Ja. Han verkar rätt kär i sin härskarinna. Mm. Doran.
Precis.
Ja, han är beredd att gå i Doran för
det. Ja. Och de bondar ju lite om vilka hemska farsor de har haft och att det ska bli bättre.
Mm.
Så det är skönt att de får sitta och pimpla vin och sen så Danny ändå bara plocka bort hans vinkopp i slutet.
Ja, precis. Du måste ha lite vett kvar om du ska...
Alltså jag tycker det är väldigt bra skrivna dialoger.
Gud, ja.
Alltså, och det är ju inte alltså, Tyrion, alltså Peter Dinklage är ju inte samma sarkastiska rappa ståuppkomiker som han är i början av scenen. Mm. Det har ju hänt någonting med hans karriär, men han är ju fortfarande väldigt syrlig och vass och bra. Sen ser man ju i de här scenerna också att Peter Dinklage inte får vara sån, men vi har varit inne på vilka som är de bästa skådisarna i serien, och Emilia Clarke kanske inte är i samma nivå som Peter Dinklage i de här dialogerna.
Hon var väl också typ helt ny nästan till när hon klev in i Game of Thrones.
Ja, och det är väl också liksom att de har ju haft liksom lite olika styrkor. Tyrion har ju överlevt på sin käft,
ja.
Medan Danny har ju haft liksom andra, haft sina drakar och liksom mer liksom power och
ja.
Lite list och sådär. Så att det är ju liksom, man märker att de ändå har respekt för varandra fast de är olika.
Ja, och sen hur väl skrivet den är, så avslutas det ju, Tove älskar det här, men hon får ju, alltså Daenerys får ju alla de här metal-avslutningarna på alla dialoger och alla scener. Och det hon säger här gillar du, va? Ganska mycket.
Jag tycker att det är fantastiskt.
Vad är det hon säger mot slutet av det här samtalet?
Ja, men det är så himla bra citat när det slutar med att hon bara liksom ropar upp alla de små husen och det här är bara spokes on a wheel och jag ska inte, I'm not gonna stop the wheel, I'm gonna break the wheel. Och jag kände direkt att jag vill liksom resa mig upp och bara, ja! Som någon jävla full fotbollssupporter.
Jaha, ja.
Det här hjulet som liksom, de byter liksom maktpositioner liksom inom det här hjulet, de här rika stora husen. Men de krossar alltid de små, småfolket.
Ja.
Så nu ska hon krossa det här hjulet som krossar småfolken.
Det är fantasy ändå. Ja. Det här är inte vackert, Tove.
Ja,
alltså, jag har inte
fantasy
sett det så
här, och storpolitik ett.
Jag har inte sett det så här lycklig. Ja, det var länge sedan.
Sen Danny höll något annat inspirerande tal.
Ja, sen Danny höll något annat tal på någon drakrygg.
Det är fint ändå att han lyckas ju snacka sig in i hennes tjänst.
Mm.
Och hur hon då liksom vill få råd om hur hon ska nå järntronen. Han säger typ att, nej men, kan du inte skaffa en annan dröm?
Så, bara, ja, världen är ju faktiskt större. Världen är lite större än Västerås. Han försöker ju. Ja, den är ju större än Västerås, alltså, det vet ju alla. Men han är ju klok.
Ja, men hon vill hem och hon vill ha makt.
Ja. Alltså det som driver de här härskarna, jag begriper ingenting. Jag vet inte riktigt om jag förstår den där drivkraften.
Nej, hon kan bara bo där i sin pyramid och ha det mysigt liksom.
Ja, det är väl det Tyrion tycker, men
ja, men nu har du hjälpt lite folk.
Och vill hem.
Bor bra.
Och vill hem helt enkelt.
Ja, till ett ställe där hon typ har levt några månader i.
Ja.
När hon var bebis.
Ja.
Och inte har någon släkt kvar heller.
Nej. Nej, men hon vill ha makten. Det går alltid illa för folk som vill ha makten då.
Mm.
Mm.
Är det dags för kyla? Snö?
Ja.
Ja.
Ja, nu. Nu.
Nu kommer det.
Nu äntligen blir det roligt. Som vi har väntat. Eller som jag har väntat.
Framförallt. Jo, men hela säsong 5 har man ju verkligen väntat. För att man vet att det kommer det här, det feta, det underbara. Och så har ju den säsongen varit ganska seg.
Jo, fast det här såg man ju inte riktigt komma när man såg det första gången.
Nej, men för oss som ser om.
Ja, men jag försöker sätta mig in i vad jag såg det första gången jag såg Harum. Men grejen är ju att Jon och Tormund ska ju gå upp och rädda vildingar. Och få dem att slåss på deras sida och omgruppera dem till ett område söder om muren.
Evakuering helt enkelt.
Ja, evakuera de rester, de spillror av de som fortfarande håller ihop efter slaget mot Stannis. De har liksom belägrat sig eller gömt sig i Hardhome då, som ligger, det är en hamn i norr om muren någonstans. Ja, vad ska man säga? Det börjar ju med att Sandra får hit Alltså det är ju så fint uppbyggt där. Alltså det, när man ser det här första gången, då kommer de där och man inser att det här ser ju inte så bra ut för Kråken och John. För det ser ju en massa machovildar där, så här, medlemmar från metalbandet Mastodon som står där och grymtar. Men sen kommer din favorit Lord of Bones.
Han är inte så glad. Han vill inte prata med några kråkor. Men då, liksom, då har ändå liksom Tormund, diplomaten.
Ja, diplomaten. Han slår helt enkelt ihjäl honom.
Ja,
och det är ändå lite weird för att man är så här, men nu får vi ett återseende med en av de vildingarna som man har träffat förut. Och så klubbas han ihjäl direkt.
Ja, men han behöver, det är lite så vildingarna är. Han behöver visa, de följer en starke, kan man tänka.
Ja, och det känns ju som att de liksom, de respekterar ju det här på något sätt. För de som är runt omkring, de bara, ja, ja.
Mm, ja, precis.
Det är inte som att någon hjälper honom.
Nej, det är ingen som bara ska gripa Tormund eller någonting. Utan, ja, ja, nu...
Settle the matter.
Ja, och sen är det återigen så kommer vi in i ett möte. Det är mycket möten i den här serien. Mm. Runt eld. Det bistra män och kvinnor står och tittar på varann. Och det går ju sådär. Johnny får ju med sig några stycken, men de flesta vill ju inte följa med kråkorna, för de litar inte på dem. Det är framförallt en bråkig tenn där, en kannibal från Norden med sin bronsyxa som är lite avigt inställd till John. Men sen kommer ju det här. När de står och lastar vildingarna på de här båtarna, så älskar man ju när hundarna börjar skälla.
Mm.
Ah. Och sen är det som små så här snörökslaviner som går ut. Och sen blir allt väldigt... Det är väldigt snyggt gjort också att de inte skildrar hur... De skildrar ju liksom vad som händer. De stänger dörren till träparisaden och så hör man där ute pågår det någonting som inte är...
Och det går
speciellt väldigt
snabbt.
Det går väldigt fort. Och sen äntligen, som vi har väntat på. Vi har ju bara sett dem ett handfull gånger under den här jättelånga maratonserien. Så kommer de. Va?
Ja! Grämmaderna på sina hästar.
Och det är som regissören Miguel Sapochnik, eller hur man uttalar honom. Förlåt mitt uttal. Mm. Så att det här som han försökte skildra med det här slaget. Det var ju att det inte är ett slag, det är inte ens en strid, utan det är en slakt.
Ja.
Och det är en tragedi. Och det tycker jag åtminstone jag han fångar väldigt bra. För själva grejen med allt som händer under slaget, det är ju att man för en gångs skull förstår hur hotfulla de här vita ryttarna är och hur överjävligt svårt det blir att ta dem.
Ja, det är inte som att möta en vanlig armé i strid.
Nej, de är ju döda de som kommer. För det första, det är ju
knepigt. Ja, men det är snyggt med den här som försöker bryta sig igenom porten och som liksom får två pilar genom ögat typ, men ändå bara fortsätter.
Ja,
det, ja.
Vad tycker ni?
Oddsen förändras.
Ja, det är väldigt snyggt. Det, är liksom, det känns som att det är så lång tid där, när det typ bara är tyst.
Ja.
Och man hör lite skrik och sådär. Det blir liksom en såhär... men tydligen hade de gjort den scenen för att på det sättet, mest för att det skulle vara för dyrt att också visa liksom vad som hände där bakom.
Ja.
Men att det ändå blev liksom ett bra konstnärligt beslut, för att det liksom, det man inte ser är också, kan också vara extra skrämmande.
Mm.
För att det är ju tiotusentals vildingar som dör utanför den här palisaden.
Mm.
Alltså det är en jättestor här som bara slaktas. Sen tycker jag också väldigt snyggt när de mitt i striden tittar upp, när de riktiga White Walkers kommer, och så sätter de så här fyra ryttare som är silhuetter i snöryken, som ju är en biblisk referens till apokalypsens fyra ryttare. Det kan inte vara något annat.
Nej, ja. Nej, så jävla pampigt.
Ja, och de står där liksom och tittar ett tag på varandra.
Ja.
Och jag känner att nu är det fara på färde.
Det jag inte fattar här, för att John fattar ju att de vill åt det obsidianet, alltså the dragon glass. Känner ryttarna, har de en radar så här, bara, där finns det dragonglass, det måste vi hämta, för det kan för det finns ju ingen annan motiv att de börjar springa till den här lilla.
Jag tänkte bara att John ville hämta tillbaka det för att han vet att det är det som behövs, mer än att, för jag funderade också på varför den här ena White Walkern, varför han går in just där, men jag tänker snarare att det är att John inser,
men
att
är inte han ute efter det dragonglasset då?
Ja, jag vet inte, eller så går han bara in där, för det kommer ju fler sen som är nere bland folket.
Men han är också snygg.
Ja, eller så är det klart att, ja, eller så vill de ta det.
Ja. Det är snyggt. Jag tycker den White Walken också är snyggt gjord. Mm. Alltså hur de filmar honom. Att han är lång och rör sig nästan i slow motion. Och en tenn med en bronsyxa är ju inte så mycket. Däremot så får ju Jon Snow får ju då veta att Valyris stål är ganska bra. Ja. Det biter bra mot White Walkers.
Ja, det är snyggt med hur den ringer också. King!
Precis, och han ser lite förvånad ut själv också, ja. Att det funkar.
Precis, jag dog inte.
Nej.
Dessutom ser den där White Walker förvånad ut.
Ja. Ja. Men det är väl typ första gången man verkligen får bevisat att Valyris stål funkar. Ja, för de har ju vetat att Dragon Glass, det var väl det som Sam använde. Mm. Men de har ju misstänkt att Valyris stål också kan användas mot White Walkers.
Men han ja, liksom inte han har typ det. Läst det någonstans, men inte...
Sen tycker jag också så här fantasy som är så irriterande att det räcker med att träffa dem här, hugga dem så blir de någon sorts issplitter bara.
Ja, det är helt lite weird.
Ja, men alltså det är bara så här, ja, då var han borta.
Ja. Ja, sen kommer hans fina skägg och långa hår. Han ser väldigt ser ut som man är med i något metalband som Mattias Kling skulle gilla.
Ja, med så är Rick Wakeman i symfonirockbandet Yes är han ganska lik faktiskt. Men
Rick Wakeman referens som flög över mitt huvud.
Ja, nej, men det är de som kan. Ja. Kan kolla upp på YouTube. Ja. Han gör ju jättelånga, han har ju veckolånga orgelsolon som ni kan njuta av.
Ja, alltså jag tycker för övrigt det snyggaste är ju slutet på det här.
Ja, men jag tänkte komma till det, för det är ju uppbyggt flera delar. Dels är det att de bygger upp det här, att de står i träpalisaden och blir alldeles tyst. Sen ser man ryttarna, sen kommer en av löjtnanterna eller vad det är som John tar. Och då börjar man få någonstans mitt i slaget att de kanske kan fly och vända. Sen så skickar de ju på de här...
De som bara välter ut för...
De välter ut för stupet, så här, en hel flod. Och då är det ju bara så här, nu får ni ju bara dra.
Precis, det här kommer inte sluta bra.
Nej. Och de flyr ut i vattnet och sen så har vi ju den här blicken som vi har pratat om väldigt mycket. Mm. Blicken mellan Jon Snow och Nattkungen. Vi kan väl kalla honom för det ändå. Det vi har bestämt det. Eller serieskaparna har bestämt att han heter det.
Ja, som folk har sett något erotiskt i, men jag förstår inte riktigt det. Nu när jag kollar på det igen, liksom att nej.
Nej, men det är bara roligt att säga att det är något erotiskt. Jag menar, Jon Snow ser ju rätt rädd ut.
Ja. Och jag tror Nattkungen, gråter, stackaren.
Ja, och Nattkungen är väl ganska så här bestämd. Men det är ju någonting att Nattkungen lägger märke till Jon Snow.
Alltså ja, precis. Det, för han borde ju annars bara vara en bland alla.
Ja, för de blickarna börjar redan uppe på höjden. Och sen så står de där som... Ja, men jag tycker det är lite igenkänning och kärlek är det ändå mellan det, eller?
Ja.
Det ryktes som att Nattkungen är en Stark för övrigt. Ja. Men skitsamma.
Ja, men det sägs väl också att, jag menar, att Nattkungen att det är en gammal Lord Commander från så här typ 8000 år tillbaka.
Ja, precis. Det har man ju också hört.
Men sen vet man inte om just att
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Nattkung är liksom ett begrepp som kan ärvas, att man blir nattkung.
Man undrar, vi vet ju inte hur det ser ut där i deras rike.
Nej,
om det är sådär.
Nej, precis. Nej, men om det är som...
är det en och samma eller ärver man titeln som en tronföljd?
Jag tror inte de sitter och pratar som i King's Landing.
Nej, men därför tänkte jag om det är liksom Lord Commander till Lord Commander. Ja. Liksom. Det var också en sån historia om att the original Night King, att han blev förförd av en White Walker-kvinna. Mm. Och då börjar jag tänka på att vi har inte sett några kvinnliga White Walkers.
Nej, och vi har inte sett de här beryktade spindlarna heller de ska rida på heller.
Nej, det väntar man ju också på. Eftersom de har ju planterat det nu. Så att man tycker att det borde komma kanske i säsong 7.
Herregud.
Ja, men det slutet är ju väldigt...
Snälla, få en jävla fantasy-serie utan gigantiska spindlar.
Ja, det kan jag också tycka. Vi kan skippa det. Men eller vi, vad fan har vi med det att göra? De får väl göra vad fan de vill. Men det är ju, själva slutet är ju också så snyggt, tycker jag, att den här striden minnar ut. Och så står de och tittar varandra och så reser sig nattkungen på sina armar och så väcker han alla döda till liv.
Det är då alltså man, det är otroligt maffigt.
Det finns en hopp, det finns en hopplöshet och en depression i det som jag tycker är väldigt, väldigt bra. Och det tycker jag, alltså det speglar nästan hela den här säsongen. Hela säsong 5 är ju väldigt mörk och hopplös, och det här är en av de mörkaste ögonblicken. Och för en gångs skull så lyckas man, så lyckas de verkligen göra White Walkers till ett, hur ska jag förklara det här, ett hot som känns. Mm. Alltså i alla fall i det här avsnittet så känns det att fan, det är ju totalt jävla hopplöst. Så mycket valyriskt stål finns det ju inte. Varför finns 200 stycken vapen, ja, eller någonting, har jag någon uppgift för i.
Ja, som att vi pratar om andra världskriget där.
Nej, men alltså jag tycker de fångar det väldigt bra, att avsnittet tonar ut där och det slutar med att alla bara döda reser sig och de är tiotusentals fler än när de attackerade. Då börjar man få förstå liksom varför vissa är lite mån om att det där ni håller på med där nere i Slavers Bay och King's Landing kanske ni ska skita i.
Ja, det är ett ögonblick som definierar John ganska mycket, även om han ju redan tidigare har liksom sett att det här kommer vara det stora kriget. Så nu ser han ju verkligen i praktiken hur ett anfall kan se ut av White Walkers och Whites.
För i böckerna, det är också så här, det här avsnittet Hardhome blev ju också väldigt uppmärksammat när det sändes, för att det här var första avsnittet när man verkligen gick vidare från böckerna, alltså började skildra saker som man inte har varit med om i böckerna. Det här anfallet, som jag förstår det, det är ju bara något som Jon Snow hör från en meddelan från någon kråka.
Ja, precis. Han har skickat ut lite rangers
till
Hardhome för att fixa det här.
Och det sista han får där är att de är omringade av döda.
Ja, precis, det kommer gå.
Kommer gå åt helvete. Men och det är också den här fördröjda effekten också, som de har gjort det väldigt bra i den här serien, att de sparar på White Walkers väldigt mycket. Alltså det är ju någonting som bara finns någonstans. Mm. Jag är ju besatt av det för att jag tycker det är en så snygg, jag har sagt det 100 gånger nu, men det är så snyggt påskägg som är begravt bakom alla andra karaktärer och alla intriger. Och här det är väldigt lyckat sätt att göra det på. Och när man såg det första gången så var man lite sådär skakad. Så därför tycker jag att det här är fortfarande mitt favoritavsnitt. Och sen är det inte så ofta de gör det här också. Det är väldigt intelligent att börja med att med någon sorts pliktrapportering. De gör ju som en pliktrapportering lite grann med trådar som ska komma i kommande avsnitt. Och sen avslutar de halva avsnittet och lägger dem på the shit. Det hade de gärna fått göra ofta.
Ja, man känner ju att stämningen ändras ganska rejält där. När vi kommer till Hardhome. Från det som var tidigare liksom. Det känns att det är...
Och sen ska man ju komma ihåg det här, nu är det ingen spoiler här, det är, när man ser det andra gången så lägger man ju märke till hur de planterar saker i dialoger på ett annat sätt. Alltså hur genomtänkt det här manuset faktiskt är ibland, även om det säkert finns jättemycket luckor och missar. Men när Ollie kommer och pratar med Sam precis innan, jag tror det är precis innan de klipper till Jon Snow och Tormund när de anländer till Hardhome, Sam missförstår ju Ollie håller ju på liksom att välja sida inom sig, att ska han fortsätta lita på Jon Snow eller ska han gå på de här kråkorna som hatar honom. Och då säger det sista Sam säger ju bara, du behöver inte vara orolig Ollie, Jon Snow always comes back.
Ja.
och det ska man, det fattar man ju med vad som hände senare i serien, att det är ju en den som lägger märke till detaljer.
Ja.
Förstår varför han säger det.
Jag tycker det är lite spännande också hur snabbt John och Tormund har blivit ett sånt superteam.
Men verkligen.
Alltså att de verkar ju verkligen lita på varandra. Så för jag menar, det var väl inte så många avsnitt sedan de
fightades ändå. Ja. Men det kändes som att de kom i varandra någorlunda nära under under Johns tid som dubbelagent.
Ja, precis. Så när han kommer dit så retas de ju först för att typ... Ja, men att ja, men din lilla snygga liksom, pojkvän här typ. Lite så här, ja, homofobisk liksom, banter. Och sen säger ju Tormund också att han är sötare än båda mina döttrar. Men han kan fightas. Så det är lite,
det är bra, precis. Ja. De får in lite humor i det här ledsna avsnittet.
Precis.
Ja, nej, men det är...
Så,
Det finns ju mer här också.
Plus också att det är bara som vi sa här med slutscenen, att då återanvänds ju då det här knepet med tystnaden innan när han reser de döda. Ja. Att det är väldigt snyggt och stillsamt när båten bara glider ut. Men känner man inte lite där att man bara, kan de inte bara gå ut efter dem i vattnet?
Jo, precis.
Jo,
jag antar att nattkungen bara så här, will come for you later, men...
Framförallt verkar det ju, i böckerna verkar det ju vara så att det här meddelandet som John får från Hardhome, då är de omringade, det finns döda i skogen och i vattnet. Men det kanske är något, det får ju någon som lyssnar på oss upplysa oss om vi har missat någonting, men det kanske är så att de inte kan passera vatten, jag vet inte. För det är egentligen, om de har 40-50 tusen döingar, det är väl bara att kötta på. Det är inte långt ut dit. Istället så blir det någon sån här, aha, titta vad jag kan.
Ja. Ja, det finns ju fina liksom, ögonblick i, liksom, i striden också med Wun som springer där med ett stort...
En bjälke.
Ja, som han liksom...
Tjoffar.
Ja, precis. Och kliver sönder massa whites.
Du gillar Wun.
Ja, jag tycker den är härlig.
Ja, det är verkligen stampa på
dem. Och sen har vi den här danska skådespelaren också som gör en liten roll.
Ännu en dansk.
Ja, jag vet.
Birgit Hjort Sørensen, känd från Borgen.
Precis, jag tror inte de säger hennes namn här, men hon heter Karsi i serien. Och är någon slags ledare också för villingar.
Där är det också sådär, man känner igen henne, de som kan sina tv-serier så känner man igen henne, men det är så typiskt Game of Thrones, de presenterar en karaktär med ett någorlunda känt ansikte, då tror man alltid att aha, nu är det någon ny vi ska följa här.
Ja, men det trodde man ju då.
Ja, istället blir hon ansiktet bortätet av massa läskiga barn.
Ja, whites barn.
Efter bara några minuter.
Ja, och tydligen så hon hade ju en rätt stor roll i Borgen. De spelade journalist och där hade hon ju någon slags förhållande med en
Pino
Asbeck som ju spelar Euron Greyjoy här. Och han spelade ju någon slags spindoktor i den serien. Så det är lite roligt att de...
Det är mycket danskar att hålla reda på här.
Ja, mycket danskar.
Det händer mer också. Det finns ju en riktig pliktrapportering här som ser jag.
Arya får ett jobb.
Arya får ett jobb.
Hon får glida omkring och sälja musslor och liknande sjödjur och tjuvlyssnar mest i hamnen. Och sen får hon sitt första dödsuppdrag.
Ja, hon ska mörda någon spelmänniska. Han
slår vad om kaptener som om de inte kommer fram så ersätter han familjen och kommer de fram så får de betala honom pengarna ändå. En väldigt ondskefull ostronälskare.
som nu ska förgiftas i vinägen eller något.
Ramsay och pappa Roose, de håller på och filurar sig med Stannis hur de ska liksom besegra honom. Här tycker jag redan man ser det första gången att jag tror Stannis är rökt. Ja. Alltså det är aldrig i helvete att de kommer fimpa Ramsay vid det här. Att de kommer förlora mot Stannis.
Ramsay är ganska självsäker här. Han säger att det räcker med 20 man för mig så ska jag nog liksom...
Precis, medan pappa förbereder en siege av hela slottet.
Ja.
Och sen stackars Sansa och Fion som har det svårt.
Men de får i alla fall veta det här att Bran och Rickon lever. Det har hon inte riktigt. Hon har ju trott att de var döda. Så där kanske hon också får någon så här extra hopp och liksom motivation
for
att
now.
Överleva. Ja, precis.
Ja du, ja, det var väl allt.
Ja.
Hardhome, mitt favoritavsnitt av hela Game of Thrones hittills. Skall konkurrens med Winds of Winter. Eller vad heter den?
Ja, The Winds of Winter.
Ja, jag tror...
Nej, det är ju första
avsnittet. Det är nästa bok.
Det är första avsnittet.
Nej, den heter första avsnittet, heter Winter's Coming.
Ja, men det är Winds of Winter, ja.
Ja, men jag tror också att det här avsnittet fick ju en del Emmys just för ljudet. Och det kan man ju förstå när man ser själva liksom slag eller massaken i Hardhome. Att just ljudet är så otroligt bra.
Ja, för speciellt är det så villingarna som är utanför trägrejen.
Ja.
Den grejen när det liksom tystas ner och man förstår att oh fuck.
Mm. Ja. Ja, det är väldigt, väldigt snyggt avsnitt. De kommer få, de fick Battle of the Bastards fick ju fler Emmys, men det här verkar vara en sån här serie som är som en Sagan om ringen-effekten, får mer priser ju längre den pågår. Men fram, och sen kan man ju också säga att nu börjar ju verkligen så, innan man ser det här Hard Home-serien, så fattar man ju att nu börjar ju verkligen varenda avsnitt bli som en lång film. Alltså det, effekterna i början på Game of Thrones är väl inte så bra, men här börjar de ju bli filmiska.
Ja, alltså bara i första säsongen så är de ju på ganska många så här fåniga små turneringar där man tycker att det här borde väl inte vara så svårt. Men det känns liksom som att de har klippt in markiser här och var.
Ja, men framförallt så ser ju liksom The White Walkers ser ju mer och mer skrämmande ut ju längre vi kommer in i serien. I början när man ser de första gångerna den här, så känns det lite grann som
mumier bara.
Ja, men lite påkostat buttricksmöte liksom så här. Men nu börjar det. Nu har de shapat upp sig. Ska vi blåsa
i det tar sig som Cersei säger.
Det tar sig. Ska vi blåsa i min favorithaj?
Oh, jävlar.
Varsågod. Skicka räkningen för hörsel till Aftonbladet.
Sofia
Olsson och sen vår ansvarig utgivare tar hand om den.
Det händer ju så himla mycket nu eftersom det blir mer och mer liksom inför nya serien. Så först kan vi ta upp det här om Arias vapen på Entertainment Weeklys omslag. Där har han någon slags vapen som folk tycker liknar Cats på, som är ett vapen som Littlefinger.
Ja, precis, som då Cats på Assassin, den som försökte mörda Bran. Det är han som använde dolken som då var snodd därifrån.
Ja, och då undrar mig lite grann hur hon har fått tag på det. Senast tror vi att det har setts hos Littlefinger.
Gud vad de måste hålla på och plantera saker nu, hela Game of Thrones-gänget. De måste ju ha en field day.
Ja, och här har det ju redan börjat bubbla fram teorier om det där.
Ja, men hon, alltså i trailern har man ju sett, det är så tråkigt att hålla på och spekulera. Det är som han som spelar Sam, som du har intervjuat, sa. Om jag gissar rätt så har jag ju spoilat för mig själv, och gissar jag fel så spelar det ändå ingen roll. men det måste ju vara något så här, hon är ju i trailern, så är ju Arya norröver. Och det är ju aldrig ett bra tecken när man ser andedräkter i den här serien, för då är väl White Walkers eller Whites
i närheten.
Hon behöver väl Valyris stål för att överleva där uppe. Vad fan vet jag?
Ja, och är det någon som har koll på var den här tog vägen? För Catelyn kommer ju med den här, hon tar ju med den ner till Littlefinger. Men är det då han som har behållit den?
Ja, det är ju oklart. Det är väl Tyrions från början.
Så det, väl det känns där, som att man är ute och cyklar.
Men det är ju någonting sånt där, det är så de kan skylla på Tyrion, att det är han som ligger bakom mordförsöket på Bran. Men vi får se. Den ska kunna bekämpa White Walkers i alla fall, om den har Valyrs stål.
Och sen har vi en dålig nyhet.
Jag lutar mig tillbaka, jag orkar inte mer än här.
Nej, det var också självklart Entertainment Weekly, eftersom de är första källan till allt Game of Thrones-aktigt, så hade de pratat med någon, inte producent, men någon HBO-människa som då säger att ja, men de har ju inte skrivit klart manuset än, så att det kommer förmodligen ut 2018, men det kanske dröjer till 2019 tills vi får se säsong 8.
Eller hur? Ja, man förstår ju att det tar tid liksom det här, men ja, jag vet inte.
Men väcker inte det också väldigt mycket frågor? Alltså man förstår ju så här, hur fan ska de knyta ihop det här?
Men är det någon som sitter nu och prokrastinerar eller vad det heter och bara tokskjuter upp?
Ja, men alltså det är också svårt. Hur kommer nya säsongen bli då? För att nu har de släppt affischer på mitt gäng. Nej, de odöda. Jag är ju rädd att de bara sparar och odöda till säsong 8.
Ja, det finns ju en liten risk. Men jag tror ändå att det verkar ju som att John är ute på någon expedition där uppe med Tormund och
Ja, de kommer väl gå norr om muren
och lite sånt där. Så att det känns som att det finns en chans att de kan träffa lite roliga människor eller odöda där. Nej, men
eller så, eftersom alla säger att den här säsongen ska gå så snabbt och utvecklas så fort, och de kanske bara bränner allting nu som man inte har någon aning om.
Det sen blir det lite myspis i säsong 8.
Ja, lite som i Sagan om ringen, man kommer hem till Fylke igen. Ja. Och, ja. Ja, men vi får se. Nej, det var en mycket dålig nyhet. 2019, det står inte ut liksom.
Ja, en lite roligare grej är ju att säsong 7 har satt rekord i att sätta eld på folk. Det gillade jag i alla fall.
Ja.
De har någon stuntkoordinator, Rowley Earlham, som verkar vara rätt stöddig och verkar liksom gilla att... att han ville verkligen få in det här
stuntmänniskor.
Ja, precis. Ville få in det här i Guinness rekordbok och liksom, så han har gått runt och...
Men var inte det jobbiga sen att fast det finns inte med som det finns inte som kategori i Guinness rekordbok.
Nej,
att sätta
precis,
eld på tillräckligt många folk.
Ja, det var lite synd. Så tydligen så ska det vara 73 stycken som eldas i en sekvens. Och ingen film eller tv-serie ska ha tänt eld på så många tidigare. Och de bränner 20 stycken samtidigt.
Ja, det är...
Vi misstänker väl att drakar kanske ska ligga bakom det här?
Ja, det är ju det som är rätt uppenbart. Och Saving Private Ryan hade tydligen brände 13 på en strand. Braveheart brände delvis 18.
Delvis?
Ja, men det var väl kanske inte helt
brända.
Utan lite... Ja, så 73 ändå.
Ja, det är rätt många.
Det är rätt många.
Ja, man har ju fått höra att Drogons flamma ska vara typ 30 feet i diameter, vad det är nu, men det är väl typ 10 meter eller något sånt. Och det är ju bara diametern som måste vara jättelång. Kan man bränna många.
Ja, och
ja, det är en eldkastare som heter duga.
Vi snackar lite grann om valyriskt stål och det ska väl kunna tillverkas bara genom drakeld.
Yeah.
Då får vi se om de sätter upp någon slags ja, men att de börjar tillverka valyriskt stål tack med hjälp av de här drakarna.
Och nej, de som får bli som så här mjölkkor liksom.
Ja, precis. Det blir en fin liten sida av historien. De sätter upp en liten maskin där.
Valyrian Steel and Company.
Ja, exakt.
I King's Landing.
Ja, precis.
Ja, det hoppas de gör ett helt avsnitt av det. Det var ju roligt.
Ja, precis.
Det var så industrialiseringen kom igång i Västerås. Det var tre drakar som de satte i fabriken.
Och så precis, de går från jordbruksekonomi till
ja, till industrialiseringen. Och så blir det, ja, ja du vet.
Ett avsnitt om det och så har vi ett i biblioteket. Ja. Sam sitter och läser.
Ja, ja men då förstår man ju att det kommer inte komma och odöda i det här i den här säsongen. Jag kommer inte få ett dugg roligt att titta på det här.
Sen har vi goda nyheter för den som vill plugga mer. Harvard ska starta en Game of Thrones-kurs.
Nu får de ju fan ge sig.
Ja, nog tydligen så är de inte först, utan Berkeley har tydligen både språk eller ska komma språkkurser i Dothraki typ. Och de har dessutom någon slags filmanalyskurs.
Jag är inte akademiskt bevandrad för 5 år, men innebär det att man i framtiden kan bli professor i Game of Thrones eller professor i Dothraki?
Nej, men jag tror att om du är filmvetare och vill få förkovra dig lite i nörderi så kan det här nog vara något att ägna sig åt.
Ja, så det kanske inte är liksom en karriär efter att journalistiken kollapsat totalt.
Nej.
Det är om att vara ett halvår över och man bara kan vara i Colorado och röka på. Liksom.
Precis, och du vet, du har din examen, du ska fylla ut lite strökurser.
Jag vet att inte Berkeley och Harvard ligger i Colorado, men Colorado är legaliserat.
Men har inte Kalifornien också börjat?
Kanske de har.
Ja,
ja.
Ja, ja. Moving on.
Ja, vi har lite intervjuer också med. Det kommer ju jättemycket intervjuer nu med de stora stjärnorna i serien. Och då har Emilia Clarke snackat med Belfast Telegraph. Och då pratar hon om hur jobbigt det är liksom att se att snart är det slut liksom med serien. Att det är deppigt och sådär. Men förhoppningsvis så kommer jag sitta på tronen och det kommer ju kännas bättre då.
Ooh.
Ja. Och Sophie Turner har också jämfört sig Sansa med Cersei, att hon skulle kunna lite grann gå i hennes spår på något sätt, för att hon också är väldigt så här, familjebesatta och gör allt för familjen, att hon kan liksom gå i liksom, som Cersei har gått och bli galen.
Spännande.
Se om det är någonting som stämmer.
Tycker inte jag om man har sett i serien dock, men visst.
Nej.
Hon säger det så, jag tycker mer hon var betuttad i adelsmän och prinsar när hon var liten och sen så vet jag inte, sen hon ju bara blivit torterad och plågad. Liksom.
Ja, precis. Sen har jag liksom tagit med en liten bild här, de har ju haft en liten behind the scenes film som finns på YouTube där man kan kolla på Men dräkterna i nya säsongen. Men det här är Marcus favorit.
Ja, nu är jag med. Nu, ja. Dräkterna ändå, det säger mycket.
Ja, men rustningar det var en liten fin detalj från Cerseis rustning, eller typ
klänningsrustning.
Ja, precis. Någon slags axelvadda. Den har liksom gjort en liten litet lejon, alltså Lannister lejon.
Ja, men det är snyggt och liksom nästan till blingiga spikes.
Ja, det är väldigt liksom blingigt, men ja, rätt fantastiskt.
Ja, för det är ju coolt att se att de lägger ner så otroligt mycket liksom på detaljerna.
Mm.
Att de kan göra sånt här.
Ja, de har ju uppenbarligen råd. Jag menar, som Hardhome till exempel, då byggde de ju upp hela den här träpalisaden som de odöda river och alla byggnader på riktigt.
Ja, just det.
Alltså, jag menar, ja, det är ju inte... Det här är ju inte som ett avsnitt av Molanders. Budgeten skiljer sig lite grann.
Molanders?
Ja, men ta någon svensk serie som jag inte orkar titta på.
Ja. Ja. Ja, men det var väl bra så.
Ja.
Vi är nöjda.
Vi är nöjda. Nu har vi två avsnitt kvar av femte säsongen. Vi börjar närma oss, inte slutet, men vi börjar närma oss de nya avsnitten efter typ ett år. Ja, vi börjar närma oss säsong 7. Men vi har två bra avsnitt kvar.
Ja, passa på igen. Maila oss på tronspelet@aftonbladet.se. Ring in på 08 725 23 57 eller hashtagga oss i sociala medier.
Jag ska gå och köpa mig ett valyriskt stål, tänkte jag. Valar Morghulis.
Valar Dohaeris.
Hej då.